Fantastiskt. Det känns gott och roligt att vi börjar ett nytt tema. Vi ska uppehålla oss i Johannes evangeliet är tanken under överskådlig tid. Det tar ju en stund om man bara gör liksom en söndag i månaden att gå igenom ett helt evangelium. Så vi får se hur långt vi kommer. Men vi ska ta och börja från allra första början. Vem var det som skrev Johannes evangeliet? Där de tvistade lärde, men de flesta av de lärde säger att det faktiskt var aposteln Johannes. Och anledningen till att man tvistar om huruvida det var Johannes eller inte, det är för att Johannes evangeliet är skriven på väldigt vårdad grekiska. Det är en bildad person som har hållit i pennan. Det finns, liksom om man studerar själva språket i originalmanuskriptet, så finns det. Det finns en tankevärld där som en del av de lärde säger att men det här rimmar inte riktigt med en outbildad fiskare från galileiska landsbygden. Det är lite för avancerat och lite för fint språk för det. Så att en del säger att det var ju aposteln Johannes som skrev, men att han skrev med några medarbetare. Att det är någon annan som har liksom hållit i och formulerat själva språket. Ja, precis. Ytterst är det den helige ande som har skrivit evangeliet. Det är sant och rätt. Men det är lite intressant att liksom fundera kring. Det här har ju en gång i tiden varit en text där någon har hållit i pennan. Den har ju liksom inte bara materialiserat sig ur ingenting. Som liksom skänkt ifrån ovan på ett övernaturligt sätt. På det sättet. Utan någon har faktiskt fått inspirationen att skriva ner orden under den helige andes ledning och formulera det här. Och liksom berättat historien om vem Jesus är. Och det märks, det finns många detaljer just i Johannes evangeliet som gör att man kan märka att det här är en väl insatt person som har vandrat med tillsammans med Jesus. Och det som talar allra mest för att det faktiskt är lärjungen Johannes som har varit upphovsman till evangeliet. För det finns så mycket här som är unikt, som bara står i Johannes evangeliet och inte hos någon av de andra som har skrivit evangelier, de som kallas för synoptikerna. Men också det här att det finns liksom detaljer kring geografin i Jerusalem, hur det såg ut, hur det var, vad som fanns där, seder och bruk som var på den tiden. Och det är så mycket som är liksom. Man märker att det här är en genuin ögonvittnesskildring. Och samtidigt så är det så att Johannes när han skriver, han har en helt unik inblick i vem det är han har mött. Ingen av de andra evangelieförfattarna har en så hög, det som kallas för kristologi, alltså förståelse av vad det faktiskt var som hände och vem det var de mötte. Han har förstått något om Kristus. Att det faktiskt är Gud själv som har kommit. Det står ju förstås i de andra evangelierna också. Men det finns någonting i hur Johannes berättar historien. Vad han väljer att betona. Och hur liksom hela fokuset är på. Vem är det egentligen vi har mött? Man skulle kunna se det som att de andra evangelierna berättar. Man kallar dem ju för synoptikerna. En synopsis är alltså en berättelse, en historiebeskrivning. Vad var det som hände? Men Johannes är inte främst ute efter att berätta vad var det som hände och i vilken ordning. Utan han berättar en historia om vem var det vi mötte. Och vad innebar det? Och det märks när man börjar från det som kallas Johannesprologen. Alltså de allra första orden innan han introducerar sitt evangelium. Ni vet att de andra evangelierna, två av dem börjar ju med en stamtavla. Och ett av dem börjar med att bara konstatera att så här var det med när Jesus gick runt och förkunnade. Men Johannes, han börjar någon helt annanstans. Vet du vart Johannes börjar? Kommer du ihåg? Har du memorerat Johannes prologen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Precis, det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Vart är det Johannes börjar? Han börjar i första Mosebok. Bra! Han börjar i begynnelsen. I begynnelsen i obestämd form. Vad menar jag med det? Jo, han säger inte vilken begynnelse. Begynnelsen av vad då? I begynnelsen av vad? Han säger inte i begynnelsen av det som var skapat. Han säger inte i begynnelsen av att Jesus gick och förkunnade. Eller i begynnelsen av att människorna föll bort från Gud. Eller i begynnelsen av någonting. Han säger bara i obestämd form i begynnelsen. Det ordet som han använder på grekiska, det är arche. Och vi har det som låneord. När man säger till exempel på svenska, så kan man tala om att någonting är en arketyp. Har du hört det ordet någon gång? En arketyp, då är det en förlaga för någonting som det sen kan finnas flera stycken utav. Vi har det också i en viss form, så är det besläktat med när vi säger att någonting är ärke. Vi talar om en ärkeängel till exempel. Då är det liksom det primära. Det högsta eller det ursprungliga, eller det finns någonting i det här liksom av att vara högst primär. Och det är vad det här ordet när han, som översätts med i begynnelsen. Det handlar om den punkt före vilken man inte kan se någonting alls. Startpunkten. Så när Johannes säger att i begynnelsen var ordet, så talar han om att före någonting annat fanns överhuvudtaget, där var ordet. Vi ska komma tillbaka till det alldeles strax. Men först så vill jag fråga dig. Om jag säger Gud, vilken bild får du i ditt huvud då?
Då tänker jag, nej men alltings början, eller?
Alltings början, det är en bra tanke. Om jag säger Jesus, vad får du i ditt huvud då? Min vän. Ja. Om jag säger Fadern, då får du en annan bild i huvudet. Mm. Varför frågar jag det här? Jo, därför att den bild du har av vem och hur dan Gud är, den påverkar allting annat i hela ditt liv. Det är det vi kallar för vår gudsbild. Och det är så oerhört viktigt att den där gudsbilden stämmer överens med hur Gud själv säger att han är. Därför att om vi har en gudsbild som inte stämmer överens med hur saker och ting egentligen förhåller sig, då riskerar vi att gå vilse, faktiskt. Det är avgörande för hela ditt livsbygge vad den där bilden säger när jag säger Gud. Och jag tror att ganska många, även ganska många som är relativt vana att gå i en kyrka och lyssna på predikningar, om jag bara säger Gud, så tänker nog ändå någonstans många ganska instinktivt på en gubbe på ett moln. Tyvärr, men det blir så. Liksom, vi skapar oss en bild. Ja, men Gud, han på tronen. Den där. Och så tänker vi oss att det liksom strålar kring honom. Vi kanske ser någon bild från Gamla Testamentet. När folk har sett den visionen uppenbaras av Gud. Och det är inte fel, men det är väldigt litet. Och en av de största hindren för människor att komma till tro, eller en av de största sakerna som kanske håller människor borta från att börja upptäcka att det kan finnas en tro, det är att man har en skev gudsbild. Därför att man tänker att det vi som på Jesus troende tror på är någon slags liksom uppbolstrad människofigur. Han är som vi, fast bara mycket större. Och gärna påhittad, tänker man då, om man liksom inte har tro. Ja, men det är ungefär som att de tror på tomten. De tror på någon saga. Någon tjej som blev på smällen och ljög ihop att det var den helige ande och sådär. Alltså man tänker i kategorier av att vi tror på en gud. Och ingenting skulle kunna vara mer fel än den tanken. Och det är det här som jag tror att väldigt, väldigt många missar. Och som det kan vara nyttigt för dig att reflektera kring och tänka kring. Vad har jag egentligen för bild? Och hur sätter jag ord på den med mina egna ord? Så om du sitter här inne idag och hör den här undervisningen. Och du känner att oj, nu blev det väldigt djupt och väldigt stort och väldigt sådär. Så bli inte liksom, bli inte förskräckt eller tyck att det känns obehagligt eller sådär. Utan låt Gud verka i ditt sinne och visa dig vem han är med de ord som du kan ta till dig. Låt den helige ande forma om bilden av Gud hos dig. Så ska jag försöka göra det här så varsamt som möjligt. Men det är så att när vi börjar tänka kring vem Gud är, då försöker vi med någonting som är helt och hållet omöjligt. För Gud kan inte rymmas i din och min tankevärld. Det är omöjligt. Om han hade fått plats där så är han inte Gud. Så vi kan bara förstå om Gud det han har valt att sätta mänskliga ord på och berätta om sig själv. Och det är bara en liten pyttebråkdel av vem Gud egentligen är. Men vad är det som är viktigast att förstå liksom av gudsbilden? Jo, det är att det finns två kategorier. Det finns Gud och så finns det allting som Gud har skapat. Och det är två helt skilda kategorier. Gud befinner sig i en kategori alldeles för sig själv. Allting, precis allting annat, befinner sig i en kategori av skapade ting. Änglamakter, gudar om det hade funnits sådana. Ni vet de här som man tror på i grekisk mytologi, Zeus och alla de där, Hermes och Athena och de där. Om de nu hade funnits, då hade de funnits i en klass av skapade ting. Även inne i sin egen berättelse så är de skapade av någonting. De har ett ursprung, de föddes någon gång av någonting. Zeus han är son till titanerna i deras historia. Liksom. Om man tar asatron här i Norden så tänkte man sig att det fanns en gång en urjätte och så föddes det någonting där ur och så blev det liksom någonting. Men Gud, han är oskapad. Evig. Vad innebär det? Det innebär inte att Gud alltid har funnits, faktiskt. För det förutsätter att tid skulle ha varit evig. Men det är det inte. Tiden har haft en början. Utan när vi tänker kring vem Gud är så får vi förstå att han står utanför allting vi kan föreställa oss. Han är utanför, han övergår allting. Inklusive tiden och rummet. Så det är inte så att liksom Gud är väldigt, 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 väldigt gammal och har varit med länge. Utan det är bara helt enkelt så att tid inte är ett koncept för Gud. Han har hittat på tid. Han har skapat den. Det är hans skapelse. Men själv står Gud utanför allting sånt. Och det är det som menas med att Gud är evig. Han finns liksom inte med på skalan. Han är i kategori alldeles för sig själv. Som inte ryms i våran skapelse. Utan det är våran skapelse som ryms i Gud. Paulus är inne på det här när han står i Aten och talar till de lärde grekerna. Han står på Areopagen, det stora torget i Aten. Där de grekiska filosoferna samlades och hade liksom loftiga diskussioner med varandra och pratade om filosofi. Då säger Paulus att i honom, i Gud, är det som vi lever och rör oss och är till. Kommer ni ihåg vad Gud sa till Mose när Mose frågade vem Gud är? Kommer ni ihåg? Han säger jag är. Nu är vi tillbaka till gamla testamentet när Mose möter Gud i den brinnande busken och Gud sänder honom till Egyptens land för att befria Israels folk. Så får Mose lite kalla fötter och säger vem ska jag hälsa ifrån? Om de inte vill ta emot mig, inte vill lyssna på mig, så vem ska jag säga har sänt mig? Vem är du egentligen? Och då säger Gud, då ger Gud sitt namn till Mose och säger jag är den jag är. Eller man skulle också kunna översätta det, jag är att jag är. Det innebär att när Gud vill presentera sig för Mose och använda mänskliga ord för att beskriva sig själv så säger han, jag är varandet. Verklighetens egna essens. Jag är bara. Jag är. Det innebär att Gud är inte det som är skapat. Eller starkast av det som är skapat. Eller liksom en väldigt, väldigt mäktig person. Nej, han är existensen självt. Han beskriver sig själv som att jag är att jag är. Där börjar tanken att svindla någonstans. Det här brukar man, på teologispråk så brukar man kalla det här för Guds transcendens. Guds transcendens, att han övergår alla kategorier. Han står utanför våran fattningsförmåga, utanför rummet, utanför tiden. Han går utanpå allting sånt för att han är i en klass alldeles för sig själv. Och här har Johannes förstått någonting av det här. Han har förstått att den här guden som är varandet självt har kommit till oss. Och Johannes har fått lära känna honom och vandra med honom. Och det här påverkar allting annat i hans evangelium. Så att Johannes, han är väldigt tydlig i sitt ordval redan från allra första meningen. I begynnelsen var ordet. Att han skriver det precis så som han gör, det är väldigt medvetet. Det finns många andra mer naturliga formuleringar han skulle ha kunnat använda om han hade velat säga att Jesus var någonting annat än Gud själv. Om Johannes hade tänkt att ja, men det här är en stor mäktig varelse som har kommit till oss. En ängel eller Guds son som Gud har skapat på något sätt. Eller något medel för liksom, någon som tar hand om verkligheten. Sådär. Om det liksom hade varit en sån typ av legend som det fanns många runt omkring. Det finns ju andra liksom, religionssystem där man har den här berättelsen om någon som dör och uppstår igen. Egyptierna hade en sån figur. Men den figuren har en början någonstans. Ett ursprung, en födelseort eller en födelse, en orsak till att finnas. Men här kommer Johannes med ordet som bara är, det är oskapat. Det bara finns. Ingen början, ingen slut. Inte liksom relaterat till tiden utan i begynnelsen var ordet. I begynnelsen, före allting, när ingenting annat fanns, tid fanns inte, rum fanns inte, skapelsen fanns inte, ingenting fanns, då var ordet. Det existerade redan. Det är fantastiskt när man börjar tänka på det. Vad är det Johannes egentligen får tag på här? Det är bara den helige ande som har kunnat uppenbara det här för honom. I begynnelsen var ordet. Och som någon nämnde här så ekar han ju första Mosebok. Faktiskt så nära att om man läser första Mosebok i Septuaginta, alltså den grekiska gammaltestamentliga bibeln. Det finns en grekisk översättning av gamla testamentet från långt, 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 långt tillbaka i tiden. Så står det i princip ordagrant samma sak. I första Mosebok så står det i begynnelsen skapade Gud. Och i Johannes så står det i begynnelsen var ordet. Och det där i begynnelsen är ordagrant precis exakt samma ord. I begynnelsen, det vill säga före någonting annat fanns, så var det här ordet. Och ordet, när Johannes introducerar det här konceptet av Guds ord, på grekiska heter det logos, så berättar han någonting om Gud. Att, ni vet att i första Mosebok så talar Gud och skapelsen blir till. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Och Johannes har förstått någonting här att men det där ordet som Gud sände ut för att skapa. Det var inte så att Gud liksom hade en kropp och gick runt någonstans i något som inte fanns, en stor tomhet. Liksom. Det är tanken svindlar för oss. Men det var ju inte så liksom att Gud vandrade runt och det var bara, det var tomt det här, det bästa jag hittar på att skapa någonting. Utan det var ju så att det var Gud. Gud fanns. Och ingenting annat fanns. Utan det var bara Gud där. Och då bestämmer Gud sig för att sända ut sitt ord. Han talar. Han säger, var det ljus? Och det blev ljus. Han talar skapelsen in i varande. Och det innebär att han sänder sitt logos, sitt ord. Och saker blir till. Så en sak som Johannes har förstått av det här, det är att innan ordet talades ut så fanns det redan. Ordet var hos Gud. Det innebär att ordet och Gud är inte exakt samma sak. Men samtidigt så säger Johannes att ordet var Gud. Här har vi början på det som sen kommer att kallas för treenighetsläran. Att Gud är en, det finns bara en Gud. Men Gud är också samtidigt tre. Gud är Fadern, och Sonen och den helige Ande. Som alla tre är Gud. Som utgör en enhet. Som är en. Det finns en Gud. Och i Gud finns tre personer som möter oss. Gud Fadern. Som inte är densamme som Gud Sonen. Utan en annan. Och som inte är densamme som den helige Ande. Men som också är Gud. Och det här är början till förståelsen av det, att det är Gud som har kommit till oss, men det är Guds ord, logos. Och ett sätt att se på det här är att säga att vi kan inte förstå egentligen någonting alls av Gud om han bara är sig själv. Han är för stor, det är liksom för mycket. Vi kan inte ta in, för det övergår vår fattningsförmåga, han ryms helt enkelt inte. Så för att vi ska kunna erfara Gud så sänder han oss sitt ord. Han sänder sitt ord för att uppenbara sig själv. Att berätta för oss vem han är. Och det är därför som Johannes säger senare att om man sett sonen så har man sett Gud. Om du har mött Kristus, då har du också mött Gud. För Kristus är Gud, men han är Gud. I en sån form att vi kan relatera till honom och ta till oss honom och förstå honom. Det innebär också att Guds ord ligger till grund för hela skapelsen. För just att vi ska kunna relatera till Gud. När vi ser oss runt omkring i skapelsen så visar den någonting om vem Gud är. Om vi ser på hur oändligt stort universum är så är Gud ändå större. För det finns faktiskt en fysisk gräns för universum. Vi kan inte ta oss dit för det tar alldeles för lång tid. Men om vi skulle kunna liksom magiskt förflytta oss till, så finns det en punkt där du faktiskt inte kan komma längre för universum tar slut. Säger professorerna som studerat det här. Jag tror att de har rätt. Universum är inte oändligt stort. Det har en finit gräns. Men Gud är oändlig. Han har helt enkelt ingen gräns. Om du skulle kunna liksom resa i Gud, om vi nu tillåter oss ett sånt tankeexperiment, det blir lite absurt, men om vi skulle kunna resa i Gud, så skulle du kunna liksom resa hur långt bort som helst. Och så har du ändå inte kommit någonstans. Du har lika långt kvar. Om du lär känna Guds kärlek, den är också oändlig. Tills du har liksom blivit så uppfylld av Guds kärlek så att du liksom, jag är helt totalt genomfull av Guds kärlek. Så har du inte kommit någonstans. Det finns mer kvar än vad du började upptäcka. Och så är det med alla Guds egenskaper. För Gud är verkligen oändlig. Det finns inget slut. Guds godhet är oändlig. Om du utforskar Guds godhet och säger, ja men nu förstår jag hur god Gud är. Nej, det gör du inte. Du har inte ens börjat skrapa på ytan av hur god Gud är, hur stor hans godhet är. Och när Gud var innan, i begynnelsen, när ordet var där och ordet var Gud, så står det också, Johannes skriver, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vad innebär det? Jo, att Gud i sitt innersta väsen är relation. Relation. Det är centralt för vem Gud är att Fadern, Sonen och den helige Ande har relation med varandra helt oberoende av skapelsen. Det var inte så att Gud, Fadern, som en liksom gubbe på en tron satt någonstans och kände sig ensam och tyckte att det är bäst jag hittar på lite människor som jag kan ha relation med, för det är så långtråkigt här. Jag vill ha någon som älskar mig. Och någon jag kan älska och ta hand om. Lite som en gullig liten hund. Jag skapar några miljarder hundar som jag kan liksom klappa på. Det var inte så. I förfluten evighet, innan tid och rum fanns. Eller utanför snarare. För att det här indikerar ändå att vi liksom pratar ändå om före tiden. Det är inte så. Det är utanför tiden. Om vi tar bort tid, rum och skapa allt som har skapat, så är Gud fullkomlig och utan brist. Han saknar ingenting. Och det är helt fantastiskt att tänka sig att det är så. Gud har inget som helst behov av dig och mig. Överhuvudtaget. Alls. Och ändå har han skapat dig och mig. Ändå älskar han dig innerligt. Med en evig kärlek till och med. Fast han inte behöver. Det var inte så att du fattades honom. Alls. Utan du är resultatet av att Guds kärlek är så stor att den överflödar. Den uttrycker sig själv. I möjligheten för dig och mig att finnas. Gud. Han har en godhet som är så stor att den överflödar i att allting annat finns. För att kunna ta del av hans godhet. Inte för att han behöver det utan för att han vill det. För att det behagar Gud att du finns. Och vet du, när Gud säger att han har älskat dig med en evig kärlek, så tänker vi att han har hållit på väldigt länge. Liksom 1000 år bort bakåt. Nej, så är det inte. Utan om Gud säger att han har älskat dig med en evig kärlek, då har han älskat dig med en kärlek som går utanför tid och rum. Som existerar oberoende av skapelsen. Det här är mindblowing. Det är liksom puff. Gud har älskat dig med en kärlek som står utanför tid och rum. Som inte förändras. För att Vet du varför Bibeln lär oss att det finns ingen växling mellan ljus och mörker hos Gud? Det finns ingen förändring hos Gud. Jo, för att om det skulle kunna finnas förändring hos Gud måste det finnas en tidpunkt där Gud förändras. Det måste ju finnas ett före och ett efter. Om han började älska dig någonstans, då måste det ju finnas en tidpunkt före när han inte hade börjat älska dig ännu. Då är inte kärleken evig. Att kärleken är evig, det innebär att den existerar utanför tiden och rummet. Den har ingen början och ingen slut. Inte för att den är väldigt lång tid, utan för att den helt enkelt går utanför tiden. Det är fantastiskt att tänka på hur stor Gud är. Och helt plötsligt så blir ingenting omöjligt. Alls. Om Gud är liksom en del av skapelsen och bara väldigt stor, som en gubbe på en tron någonstans i himlen på ett moln, då går det ju eventuellt att tänka sig att det kan finnas någon gräns för vad Gud skulle kunna klara av. Men om Gud är den han säger att han är, orsaken till allting annat, själva källan till allt som finns, det är ingenting som är omöjligt för Gud. Han har ju orsakat allting annat som finns. Han kan ju bara orsaka det på något annat sätt. Jag tror att om Gud skulle sluta att hålla den här världen i varande, så skulle den försvinna, upphöra, för vara borta. För att vi lever, rör oss och är till i Gud. Han håller dig och mig i sin hand kontinuerligt hela tiden. Han upprätthåller skapelsen i varande. Wow. Johannes säger att ordet var Gud. Och ordet han talar om är ju Jesus som han har mött. Han talar om sin mästare, sin vän, den på vars bröst han lutade sitt huvud. Han säger att ordet var Gud. Johannes har förstått, han har mött Gud. Alltings källa, ursprung, mening och mål, har klivit in i sin egen skapelse, i historien, och blivit Johannes kompis. Visst är det fantastiskt? Jesus har kommit in i sin egen skapelse, den skapelse han själv var orsak till. För ni kommer ihåg, Gud sände sitt ord, det är Kristus. Han talade världen in i varelse, genom honom är allting skapat. Det är precis det Johannes säger också. Utan det blev ingenting till av allt som finns till. Jesus är själva orsaken till att allting finns. Det skapades genom honom och till honom. Det är ett gudomligt ord. Så Johannes hade förstått Jesu gudomlighet fullt ut. Det finns inte en tvekan om att Johannes förstod att han hade mött Gud själv i människan Jesus Kristus. Och för en jude så var det här totalt helt otänkbart. Att någon skulle tillbe en människa så som varandes Gud. Det är den värsta hädelse man kan tänka sig att göra som jude. Belagt med dödsstraff flera gånger om och en evig fördömelse och förtappelse om man gör det. Man upphöjer någonting annat än Gud till Gud. Hela Israels historia bakåt var ju full av misslyckanden där de hade upphöjt någonting annat än Gud och råkat illa ut för det. Deras fiende segrade över dem när de offrade till avgudar. Till slut så blev de skickade i exil i Babylon i 70 år. Hela landet blev förstört. Det här fanns liksom i medvetandet hos varenda trogen, troende judisk man eller kvinna. Att man tillber ingen annan än han som säger att han är jag är. Så till den grad att Guds namnet jag är blev så heligt för dem att de slutade uttala det. De sa Herren istället för Yahweh, jag är. Eller Jehova, beroende på hur man vill översätta det. De ersatte det med Herren. När de talade om Gud. För de ville inte ens uttala Guds namn, så heligt var det. Det är bara han som är värd till bedjan. Och nu säger Johannes, jag känner honom. Han kom och hälsade på mig. Jag har legat på hans bröst. Jag har kramat om jag är. Det är helt, helt barockt för en jude på den här tiden att säga så. Om inte det råkar vara sant. Vilket det är. Och det är det som är evangeliet. Att Gud själv har klivit in. Han som är orsaken till allting. Han som går utanför alla våra kategorier. Han som är större än vi någonsin kan förstå. Den tanken bara svindlar när vi försöker ta reda på vem han är. Han har kommit till oss. Som människa. För att hjälpa oss att finna vägen tillbaka till alltings källa. För att upprätta allting som har gått förlorat. Allting som har blivit krokigt och trasigt, det vill Gud upprätta genom Kristus. Det är därför han är här. Det är därför han kom. Det innebär att Jesus är Gud. Han är Gud. Det är han som har skapat allt. Det är precis det Johannes säger. Utan honom fanns ingenting till av allt som finns till. Det är den Jesus du och jag tror på och vill dela med oss av till människorna runt omkring. Låt aldrig någon göra dig förlägen genom att säga, tror du på sådana där sagor? Då kan du sträcka på dig och säga, du har inte en aning ens om vilken kategori av varelse du pratar om. Kom inte och säg så om min Gud. Låt mig berätta för dig vem den här Jesus egentligen är. Amen. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Här kommer liksom bilden in av vad är det vi är skapade till att vara. Tillbaka till första Moseboken så säger ju i Moseboken så står det att vi är skapade till Guds avbild. Och det är precis det Johannes syftar till här när han säger att i ordet var liv och livet var människornas ljus. Det innebär att sonen, Gud sonen, har liv i sig själv. Jesus säger det här också senare i Johannes evangeliet att sonen har liv i sig själv. Precis som fadern har liv i sig har sonen liv i sig själv. Det vill säga Guds eget liv som vi har fått del av. Som bärare av hans avbild. Det fanns i ordet. Och det var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret. Det finns någonting här av att det är outsläckligt. Det Jesus har gett människan. Oavsett om man tror på honom eller inte så har alla fått del av det här ljuset som bor på insidan. Att vi är bärare av Guds avbild. Det finns någonting där som mörkret inte kan utsläcka. Hur mycket det än försöker så kan inte Guds avbild på insidan släckas ut. Mörkret kan försöka att stänga in det och gömma det och förvränga det och förvrida det och göra saker med det. Men mörkret kan inte släcka ljuset. Det innebär att när du eller jag möter en människa så möter vi Guds avbild och ser samma ljus. Det är därför Jesus kan tala om sånt som att älska dina fiender. För att vi förstår att där finns Guds ljus på ett sånt sätt som inte går att släcka ut. Även i det mörkaste mörka finns Guds ljus där. Och faktiskt skriver Paulus det här på sitt originalspråk på ett sånt sätt att det betyder, om man läser det liksom på originalspråket, så säger han att ljuset kan aldrig någonsin övervinnas av mörkret. Han använder en verbform som liksom betecknar något som när man försöker men det går inte helt enkelt. Mörkret, i en översättning så står det mörkret har ingen makt över ljuset. Det försöker och försöker och försöker att övervinna. Men du vet själv vad som händer om du har ett mörkt rum. Och så tänder du en tändsticka. Då är rummet inte mörkt längre. Nej. Och det kvittar hur mörkt det var innan. Det kan vara jordens mörkaste rum där det, liksom, det finns inte en enda foton, en enda ljuspartikel. Det är så tvärsvart så finns ingenting att uppfatta överhuvudtaget. Det räcker med en tändsticka så är det inte mörkt längre. Därför att mörker har ingen egen substans. Mörker är ingenting, det är bara frånvaro av ljus. På samma sätt så är ondska, har det heller ingen substans. Det är frånvaro av Gud. Om du möter en människa som har mycket riktig ondska i sig. För det finns sånt. Det finns ju exempel på det. Vi kan dra några ur historien. Liksom, människor som har gjort väldigt, väldigt mycket ont. Så beror det på att det finns en frånvaro av Gud där. Mörker är frånvaro av ljus. Ondska är frånvaro av Gud. Där Gud inte finns. Eller där det som är essensen av Gud har inte fått vara kvar. Det har blivit ett vakuum, en rispa i verkligheten. Där liksom frånvaron finns. Och det säger Johannes, det har ingen makt över ljuset. Det kan inte permanent utsläcka ljuset. Utan det går att återupprätta. Det innebär att Jesus, han kan upprätta vem som helst. Han kan upprätta vem som helst. Det spelar ingen roll vad som har hänt bakåt. För allt Jesus behöver göra är att flytta in och tränga undan mörkret och ondskan som har varit där. Och då är det inte mörker och ondska längre, då är han där. Då är han herre där. Sen finns det en vandring och det finns saker vi snubblar och kämpar med och hej och hå. Men själva faktumet att när Jesus flyttar in så upphör helt enkelt mörkret att vara där. Det försvinner. Sen finns det konsekvenser av vad man har gjort och man behöver göra rätt för sig. Man behöver liksom gå igenom en helgelseprocess och allt det där. Det vet vi. Men mörkret har ingen makt över ljuset att kunna stå emot. Det är Guds seger. Kristus. Och det är fantastiska nyheter och det är det som är liksom, evangeliet handlar om det. Att Gud kommer hit själv för att återupprätta allting. Vad ska vi ta med oss härifrån nu då? Nu har vi pratat om mycket stora saker och det kanske snurrar i huvudet på oss. Vad ska vi ta med oss härifrån? Jo, vi ska minnas att Johannes pratar om Guds ord. Det vill säga Gud vill kommunicera med oss. Gud överflödar till skapelsen i en form som vi kan förstå. Så att vill vi lära känna vem Gud är, då lär vi känna Jesus mer. Och genom honom så får vi se hur den Gud är. Och det räcker. Vi behöver inte fatta allting. Men vi kan låta Jesu sinne verka på våra tankar. Så att vi får koll på mer av vem Gud är. För Gud är i sanning ofattbar. Det är någonting att ta med sig härifrån. Vi kan inte fatta vem Gud är. Så om vi tycker att vi har koll, då har vi ingen koll. För att om Gud är så liten att han ryms i din tankelåda, då är han inte Gud. Han måste vara långt mycket större än så. Men i det här ordet som Johannes talar om, i Guds logos, där blir Gud uppenbarad för oss. Och det är vad Jesus säger själv också. Jag har kommit för att göra fadern känd. Har man sett mig, säger Jesus, har man sett fadern. Har du mött Jesus, har du mött Gud. Då har du lärt känna Gud på det sätt som han har valt att visa sig för dig och mig så att vi ska kunna fatta någonting om vem han är. Jag vill att du tar med dig härifrån att den Kristus som du tror på, han är Gud som är alltings ursprung. Det är han som har skapat allt. Det är han som upprättar allt. Allt som är trasigt upprättar han. Och han kan göra det för det är han som har skapat det från början. Han kan upprätta precis vad som helst. Det är honom du har lärt känna. Han är också alltings mål. Allting är skapat i honom, genom honom och till honom. Om någon frågar dig vad är meningen med livet så är söndagsskolesvaret rätt svar. Jesus är meningen med livet. Faktiskt. Det är vad Bibeln lär oss. Att han är meningen med allting. Och vad är du och jag kallade till då? Jo, vi är kallade till att vara en återspegling av honom och förhärliga Gud på det sättet. Att vi börjar att förstå mer och mer och mer vilken underbar skatt det Gud har givit oss. Vad är det han har gjort för oss? Vem är det han är för oss? Och vi börjar liksom leva det och förhärliga Gud genom det. Då uppfyller vi det syfte som Gud har tänkt för dig och mig. Så du och jag är kallade att skina med det där ljuset som är på insidan. Och det mörkret, det ljuset som finns där kan mörkret aldrig övervinna. Hur mörkt den blir runt omkring dig så kan du minnas det. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Fader, vi tackar dig att du sände ditt ord till oss. Jesus, vi tackar dig att du är det gudomliga Guds ord. Du är Gud. Helige Ande, vi ber att du skulle hjälpa oss att se det här tydligare och klarare. Fyll oss med förståelsen av vad det är vi är en del av. Låt inte våran bild av dig få vara begränsad av våra mänskliga tankar kring vad som är och inte är och vad som går och inte går. Jag ber att du skulle spränga bort de tankebarriärerna vi har satt upp. Jag ber att du skulle möta var och en av oss med en ny uppenbarelse av dig. Utifrån det vår broder Johannes berättar om vem det var han mötte. Ordet som var i begynnelsen och som är Gud och som är hos Gud. Och som möter oss i människan Jesus Kristus som föddes in i världen. Tack att du kom till oss, Herre. Tack att du har en plan för att upprätta allting. Hela skapelsen ska en gång bli upprättad. Och du ska vara hos oss. Du ska vara vår Gud och vi ska vara dina barn, Herre. Vi tackar dig. Tackar dig av hela hjärtat, Herre, att du har gjort det här. Vi ber att få bli sända att berätta de glada nyheterna om vem du är för världen runt omkring oss. I Jesu namn. Amen.